Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Inför dagens avsnitt läste jag en bok med texter som rörde mig två gånger. Den första var skriven av vår vän och förebild Lasse Sandlin, tyvärr idag bortgången. Den andra var skriven av Erik och fångade in en känsla på ett sätt som ingen av mina ingresser kan göra. Så därför tänker jag läsa den som en inledning till vad vi ska prata om idag. Så sjöng de här läktarna en allra sista gång och det dånet trängde djupt in i själva idrottssjälen. Kom ihåg ljudet, ta med känslorna in i framtiden. Råsunda var aldrig bara en arena. Fotboll får aldrig reduceras bara till en sport. Jag önskar verkligen att de kunde vara här. Alla de som fortfarande tror att fotboll är en sport där 22 personer jagar efter en boll i 90 minuter och där de som gör flest mål är de som vinner. Klockan börjar så smått närma sig midnatt en råkall torsdagskväll i november. Ändå står tiotusentals människor kvar och sjunger. Inte för att fira någon vinst eller för att hylla någon storstjärna. De står kvar för att sjunga ihop och få minnas en 75 år gammal fotbollsarena. De står kvar eftersom de aldrig någonsin vill gå härifrån. Jag har sett många bättre matcher på långt större arenor, men jag kan ärligt och uppriktigt säga att det är få gånger som en kväll på en fotbollsarena har berört mig så här mycket. Både vuxna män och vuxna kvinnor grät och jag förstod dem. En sista kväll på Råsunda, en sista chans för de svartgula att tillsammans förkunna för världen att det här är de vi är och det här är där vi kommer ifrån. Egentligen hade jag gått hit för att skriva om den största matchen ett svenskt klubblag har spelat på flera år, men ju längre kvällen gick desto mer uppenbart blev det att den faktiskt var en bisak. Känslorna från läktaren var så översvämmande starka att de fullständigt tog över. Ibland är saker som är svåra att förklara med ord lättare att uttrycka i sång. Och den här kvällen var mullrandet så inligt att det måste ha ruskat om även de som aldrig begripit hur folk kan bry sig så förbaskat mycket om en klumpig gammal betongkoloss. En genuin fotbollsarena är ju så ohyggligt mycket mer än ett byggnadsverk. Ibland kan det finnas både sexism, fascism och våldsromantik där, visst. Men de allra flesta dagar är läktaren en av de mest inkluderade platser jag överhuvudtaget känner till. Där ställs inga ovälkomna frågor. Där är du precis lika välkommen och delaktig oavsett vem du är. Dit kan du komma vecka efter vecka, år efter år, även om sambon har gjort slut eller om arbetsplatsen har varslat eller om tvillingtornen i New York har rasat. Din värld kan störta samman. Din läktare står alltid kvar ändå. Vissa kanske går dit för att fly från vardagstillvaron medan de allra flesta går dit som en självklar beständig del av livet. Störiga, hormonsvallande ungdomar växer upp och får barn och blir lugnare, tröttare och förhoppningsvis lite klokare. En del flyttar till en annan stad eller kanske till och med ett annat land. Men för de som gillar fotboll brukar bekantskapskretsens tydligaste flyttström gå mellan kortsidan och sittplatsläktaren. Den 22 november 2012 kom 28 552 åskådare till Råsunda. Jag är innerligt glad att jag fick förmånen att vara bland dem. Det var visserligen inte min klubb som spelade, men det var min fotboll som spelades. En match med en mening, vattnig öl och skummande blickar. Mörker som bröts av elljus, fuktig luft som studsade mot en sandig plan. I en allt mer individualiserad tid hoppas jag innerligt att framtidens fotboll förblir en kollektiv upplevelse. Att man fortsätter att stå tillsammans på läktarna snarare än att sitta själv i sin stol. Säker är jag verkligen inte, men det blir vad det blir.
Framtiden väntar aldrig och det har obönhörligen blivit dags att ta sig dit. Betongskelettet står kvar någon månad till, men imorgon bitti stiger inte längre solen över Råsunda. Fotbollsvärlden har nu blivit en lite mörkare plats. Idag är det nästan exakt 10 år sedan Råsunda stängde. Och det vill bli uppmärksamma med ett avsnitt i When We Are Kings.
Ja, och med allt det där då förklarat och motiverat är det väl bara att kasta sig in i kronologin. Att bläddra tillbaka i almanackan. Och då tror ni kanske att vi hamnar på 1930-talet eftersom det var då Råsunda fotbollsstadion invigdes. Men nej. Den här historiska spaden skovlar ju djupare än så. Vi ska inleda med att ta oss tillbaka ända till 1900-talets allra första årtionde. Och när vi tittar så långt tillbaka i tiden, då står vi ju inför en helt annan fotbollssport och för den delen även en helt annan huvudstad. För i den mån den här historien har ett exakt startdatum. Ja, då ligger det datumet den 5 september 1909. Då köpte Svenska fotbollförbundet ett område mark nordväst om centrala Stockholm på 22 000 kvadratmeter. Och de pröjsade 1,80 kvadraten för den här marken. La alltså ut 37 000 sekiner, 37 000 svenska riksdaler för det här området. Och det låg i linje med att Stockholms nya spårvägs AB redan 2 år tidigare köpt 2 stora lantegendomar på den här angränsande marken. Och spårvägsbolagets intention var att smälla upp en ny stadsdel, att bygga en ny förstad ute i Solna. Och den här marken som de hade köpt, den gränsade dels till Råstasjön och dels till Frösunda. Råstasjön, Frösunda, Råsunda. Och där uppstod stadsdelen Råsunda, en plats där ny modern stadstillvaro kom att möta gammalt lantliv. För ja, det var ju då gammal gårdsmark vi pratade om, och därför stipulerades det även tidigt att de boende i Råsunda framöver inte fick utfordra sina hästar med hö på gata eller öppen plats. Men det här är då stadsutvecklingen som ligger till grund för allt. Spårvägsbolaget smäller upp en helt ny stadsdel, och i anslutning till detta köper fotbollförbundet upp sig på en del av marken för att anlägga en ny idrottsplats. Och det är tydligen den ursprungliga planen. Det är så det omskrivs från allra första början. Och det är den 5 januari 1910 som det skrivs i dagspressen om det kommande idrottsprojektet. Då står det: ute vid Råsunda, spårvägsbolagets i stort sett planlagda villastad, kommer Svenska fotbollförbundet att tillsammans med Vikingarnas fotbollklubb under detta år anlägga en fullt modern idrottsplats som en gång färdig kommer att bli den kanske mest storslagna hittills i Sverige. Platsen, som huvudsakligen är avsedd för fotbollsspel, anordnas även med löp- och hoppbanor av kolstubb. Och för åskådarna kommer en täckt läktare rymmande cirka 1300 personer att uppföras. Och här kan vi dra ett par slutsatser. Dels att det är helvete vad invecklat de skrev på den här tiden. För det är inskjuten sats på inskjuten sats och meningarna tar aldrig slut. Och därefter, det är satan så snabbt de bygger på den här tiden. För okej, det är inte världens mest storskaliga projekt. Men det är ändå januari 1910 då det först omskrivs. Och september 1910, alltså 8 månader senare, som de smäller upp den nya idrottsplatsen. För då står kronprins Gustav Adolf, han som senare skulle bli kung Gustav den sjätte Adolf och som på den här tiden var Riksidrottsförbundets ordförande. Ja, då står han där under taket på den nya läktaren som var resultatet av en utpräglad snickarglädje. Den var sommarstugemålad i ljusgult med vita knutar och tvärslåar. Och det låter väl som något som låg i linje med den här lantliga traditionen ute i Råsunda. Men vi får även lov att konstatera att det tydligen hade blivit en del små förändringar och korrigeringar från den ursprungliga planeringen. Dels hade den stora läktaren svält i allt sin snickarglädje. De hade väl fått feeling, de här snickarna. Ja. Och plötsligt så rymde den 2000 åskådare snarare än de tilltänkta 1300. Och därtill så hade även Råsunda idrottspark, som den kom att kallas, gå från att vara en multisportarena med löp- och hoppbanor av kolstybb till att bli en renodlad fotbollsstadion, eller vad vi nu ska kalla den. Ska i och för sig sägas att i anslutning till den här invigningsceremonin där kronprins Gustav Adolf stod och mässade, ja, där hade de även gjort plats för fotlöp 20 kilometer. Jag vet inte fan vad det är. Är det gammal gång eller?
Fot... Ja, nej, men inte vet jag.
Fotlöp 20 kilometer.
Låter inte så roligt.
Ja, det måste ta 2 mil. Det måste ta lång tid. Ja. Men, ja, det var en del av invigningsceremonin. Men därefter tackade Råsunda idrottspark i praktiken övriga sporter för visat intresse och övergick till att bli en idrottsplats vigd åt fotbollen. Och centralt i detta var faktumet att här på den gamla betesmarken var minsann en gräsplan anlagd. Naturgräs som vi säger idag. Ja, det är snart på väg att bli utrotningshotat i Sverige. Men på den här tiden var det egentligen inte det ens infört, inte ens uppfunnet ifall man ska uttrycka sig så. För den nya, unga sporten fotboll, den hade fram till och med detta i grund och botten mest spelats på grus och på jord och på asfalt i Sverige. Det här med att man spelade fotboll på gräs, det var tydligen inte så det gick till under sportens första årtionden i Sverige.
Det var en nymodighet från England som det mesta. Ja.
Som man då förlade till grusytor. Men här 1910 sker en stor och avgörande förändring. Och Råsunda är inte allra först, utan det är Valhalla i Göteborg som några månader tidigare blir Sveriges första regelrätta gräsplan. Men Råsunda är ju tidigt ute. Och det här med att planen las på gammal åkermark, gammal betesmark, dessförinnan gammal sjöbotten, det hade tydligen både för- och nackdelar. Fördelen, ja, det var enkelt att underhålla den på naturligt sätt. För det räckte egentligen bara att släppa ut fåren från någon av de kvarvarande lantgårdarna intill för att få både, ja, men gratis klippning och naturlig gödning. Ja, och så gick det tydligen till. Första åren på Råsunda, ja, då var det får som gick och betade. Ja. Och det var så gräset klipptes. Men nackdelen ska ha varit att underlaget var, ja, men rätt jävla nära gammal sankmark. Ja. Planen blev väldigt snabbt alldeles för tung och för gyttjig. Och det fick åskådare och bedömare att undra ifall det där med fotboll på gräs verkligen var en vidare bra idé. Var det inte bättre att liksom kicka vidare på gruset, för det höll ju sig jämnt och fast året runt. Gräs, ett underlag som inte riktigt gick att lita på. Nej. Det var många som kände så under Råsundas första år.
Men den här klubben Vikingarna, vad var det för något?
Vikingarnas fotbollklubb. Ja, det var tydligen någon sorts kombination av spelare från IFK Stockholm och IFK Uppsala. Någon typ av lite halvhjärtat all-star-team. Jaha. Som den dåvarande ledningen för det svenska fotbollförbundet trodde var framtiden. Det här, det skulle ju bli gänget med de bästa spelarna och därmed Stockholms fotbollens draglok och kassako. Liksom någon tidig Galacticos-variant tycks ja. Liksom dragningskraften har varit. Men Vikingarna FK kunde väl inte riktigt leva upp till det. För det var ju de som spelade öppningsmatchen på Råsunda. Mötte ÖIS från Göteborg. Men det blev bara 0-0 och inget glitter och ingen glamour. Men Råsunda kom även så gott som omedelbart att bli hemmaplan för det som då var innerstadsklubben AIK. Ja. Och det blev väl tydligt klart att AIKs slagkraft var allt lite större än Vikingarna FKs. Första gången de två föreningarna möttes på Råsunda så vann AIK med 6-1. Och det här är ju fina år för AIK, för de går ju och vinner den svenska serien under, ja, med sitt första hela spelår på nya Råsunda. Och svenska serien, det är ju då någon typ av förlaga till allsvenskan. Ja. Den första någorlunda nationella serien. Även om den nu inte var så där jättehältäckande. Nej. Det var ju liksom en typ av band mellan, ja, ifall du följer järnvägsrälsen från Stockholm till Göteborg, då får du med dig det mesta.
Ja, ja.
Det var ju Blåvitt och ÖIS från Göteborg. Det var även någon förening som hette Göteborgs FF som var med. Och så var det ju utöver Stockholmsklubbarna även Norrköping, Eskilstuna och så ytterligare något sånt där märkligt kombinationslag. Västmanland Närkes bollklubb. En kombination av spelare från Örebro, Västerås och Köping som hörde hemma i Örebro och som inte var något vidare. Nej. Men AIK vann ju inte bara ett utan två SM-guld på sin nya hemmaplan. I oktober 1911 så slog de IFK Uppsala med 3-2 på nya Råsunda. Och tre år senare så upprepade de tricket när de plockade hem svenska serien. Och ja, 5000 åskådare, är det en bra eller en dålig publiksiffra tycker du?
Ja, men tanke på att de bara tar in 2000 så är det,
ja, men det var ju den stora läktaren.
Jaha, sen så hade de ståplats runt.
Ja, ja, alltså, de hade tydligen en totalkapacitet på uppemot 12 000.
Jaha.
Så det rymdes hyfsat med folk runt den här gyttjeplanen.
Ja, 5000 med Tilla.
Nej, alltså det var ju bättre än vad till exempel svenska landslaget hade när de spelade på Råsunda. För det gjorde de redan 1911. Så var det Sverige-Tyskland på den här arenan. Och av någon jäkla anledning går Sverige ut i den här matchen och spelar i rött och vitt. Ja. Och det är inget som det går att få någon begriplig förklaring till i historieböckerna. Men då är det bara 3000 som släpar sig ut för att se det här rödvita svenska landslaget. Och detta bidrar ju till att det tidigt ändå blir en, ja, men sorts fiaskostämpel över denna Råsunda idrottspark. Folk tycks inte riktigt palla att släpa sig ut från Stockholm till den här gamla betesmarken i Solnas nybyggda utkanter. Och detta då trots spårvägsbolagets ansträngningar. Och det är också så Stockholmspressen omskriver situationen under de här första åren. De medger att Råsunda har ett utmärkt läge strax intill spårvägsstationen. Men kan ändå bara konstatera att detta är tydligen inte tillräckligt för att locka folk. För nu citerar jag. Råsundaplanen visade sig vara en fullständig felspekulation. Icke ens den genuint intresserade fotbollspubliken kunde förmås att trotsa strapatserna av ett besök vid Råsunda. Och därtill kommer att planen, genom att den är lagd på vattensjuk mark, ej på något sätt motsvarar förväntningarna. Så det här framstår på alla sätt som en felsatsning.
En fiasko, ja.
Ett fiasko, ja. Ett katastrofbygge. Och okej, de hinner spela några OS-matcher där under OS 1912. Tyskland slog Ryssland med 16-0.
Och sätter ett rekord som står sedan idag, va?
Nej, det var världsrekord in på 2000-talet.
Ja, men ett rekord för Tyskland.
Ja, det måste ja, det ju säkert vara. Ja. Ja, men det var ju världsrekord. Men sen var det väl så Australien började möta Nya Samoa och ja, sådär. Exakt. Så blev det 33-0. Men ja, det var ju trots allt en parentes i fotbollshistorien. Och det räckte inte för att skapa dragningskraft runt Råsunda. Och Vikingarnas FK, de bara gick upp i tomma intet. Ja. Och AIK flyttade in till Stockholms stadion. Och det är ingen överdrift att påstå att Råsunda idrottspark föll i glömska innan den ens fått fäste överhuvudtaget. Och in på 1920-talet, vi avancerar snabbt framåt.
Ja, det gör vi verkligen. Ja.
Då höll gamla Råsunda på att gå i konkurs. Det liksom fanns inga hyresgäster, det fanns inga som ville nyttja denna gräsplan. Tills AIK ändå förbarmade sig och mer eller mindre räddade hela idrottsplatsen från rivning genom att kliva in och hyra den för 4000 kronor om året. Och då använde AIK Råsunda som träningsplan och de lät sina B- och C-lag som det fanns då spela matcher där ibland. Och från och med 1934, ja, då hade även AIK pojk- och ungdomsverksamhet som i hög utsträckning förlades till Råsunda. Men nu märker ni ju att vi kliver fram hisnande ja, snabbt genom historien. Och ska vi fram till mitten av 30-talet, då får vi ju allt även säga att det här är några gyllene år för AIK. Nu finns det ju en allsvenska serien som ja, vi fortfarande känner den idag. Och den vinner AIK 1932 och de är den dominanta Stockholmsklubben genom ja men egentligen mest hela 1930-talet. Och detta får konsekvensen att stadion, Stockholmsstadion, den räcker liksom inte till för dem. För de är uppe och snittar på typ 18 000 ja. Någon av de här framgångssäsongerna.
Det är inte dåligt.
Ja, det är ett publiksnitt som i grund och botten var högre än stadions kapacitet, ja, tror jag. Liksom, ja. De snittar mer än fullsatt och känner att det här måste vi ju följa med i framtiden. Vi måste förhålla oss till vår enorma popularitet och fundera på vart vi ska ta vägen framöver. Och det här leder då till att AIK i samråd med Svenska fotbollförbundet börjar projektera för en helt ny fotbollsstadion som då ska bli en uppgradering av gamla, oälskade Råsunda idrottspark.
Men då tror de alltså att ja, men
vi måste
ja, men bygger vi en arena här så kommer ändå folk.
Build liksom. It and they will come. Ja. Ja, det är nog en ganska innerlig övertygelse med tanke på draget kring AIK. Ja. Och för den delen även med tanke på det växande intresset kring fotbollslandslaget. Så det finns ett behov av en riktig nationalarena. Ja. Och det är väl kanske det överordnade behovet. Men det finns även ett behov av en större hemmaarena för AIK. Och dessa behov sammanfaller och sammanlänkas. Det är ju fotbollförbundet som driver bygget av den nya nationalarenan. Det är de som skriver avtalet med Solna landskommun, som det hette då, om att köpa ännu mer mark och bygga ännu större. Men AIK är på ett väldigt tydligt sätt en del av hela projekterandet. De förbinder sig till ett mångårigt hyresavtal och de lånar dessutom ut pengar till fotbollförbundet så att de ska kunna genomföra byggprojektet. Det är inte den stora finansiären, för det här kommer att kosta 1,5 miljon. Förbundet pröjsar typ hälften själva och sen lånar de om det är 700 000 av Solna landskommun, ja, och 100 000 av AIK.
Men ändå en rik klubb då.
Ja, det är en, ja, liksom rik och kraftfull klubb som just blickar mot framtiden tillsammans med fotbollsförbundet. Ja. Och även här går det snabbt, i alla fall med våra moderna måttmätt. För avtalet skrivs då alltså i mars 1936 och beslut tas på att det ska uppföras en riktig fotbollsstadion med Highbury i London som förlag och modell. Det. Och sen tar det bara ett år så står denna toppmoderna fotbollsstadion klar och redo. Och den 18 april 1937, ja, då lockar den allsvenska matchen mellan AIK och MFF 24 761 åskådare som den allra första fighten på nya Råsunda fotbollsstadion. Jag vet inte, har du kollat något på liksom bilderna från den här premiären?
Nej.
Det finns framförallt en stillbild över det, jag tror är en kort sida.
Ja, jag tror du menar om filmande.
Nej, stillbilder.
Ja, nej, ja, men det har jag kollat lite. Ja.
Men det är en bild som är helt otrolig för alla som står på den här rätt fullpackade läktaren. Alla är gubbar med hatt.
Ja.
Det är varierande åldrar på gubbarna, men det är gubbar och alla har hatt.
Du, jag kollade faktiskt på en bild och jag var tvungen att ta fram förstoringsglas för att man ser ungefär 300 personer på bilden och jag var liksom tvungen att kolla, inte en enda kvinna. Det är liksom inte en, man måste bara se, någon måste det vara. Nej, det finns inte.
Och låt mig gissa också att av dessa 300, typ 294 hade hatt.
Ja, skitvälklädda liksom.
Nej, för det är alltså inte så här hög, att det är inte cylinderhatt, nej, utan det är gubbkepsa mycket.
Väldigt mycket slips också.
Ja, nej, det var väl, man klädde upp sig när det var match. Ja. Det gjorde man väl en extra ansträngning när det var premiär också, gissar jag. Och ja, man fick tillbaka av fotbollen, för AIK gick in och gjorde 4-0 på MFF den här premiärdagen. Och Lill Acke Nilsson gjorde ju första målet.
Söndagen den 18 april bildar epok i den svenska fotbollens historia. Ty då var det premiär på ett nytt fotbollsstadion på Råsunda. Det var en enorm folkvandring dit ut, trots det disiga och duggiga vädret. Och i det närmaste 25 000 människor hade bänkat sig eller tagit hängställning på ståplatsläktarna när kronprinsen, prins Gustav Adolf och prinsessan Sibylla anlände. Åskådarläktarna rymmer 40 000 människor, men lär om det gäller att kunna bära ända upp till 60 000. Svea Livgardes musikkår gjorde vad den kunde för att hålla åskådarmassorna varma under väntetiden. Landshövding Edén höll välkomsttalet och så var det klart för avsparken. Invigningsmatchen spelades i allsvenska serien mellan AIK och Malmö FF. Att AIK vann med hela 4-0 satte naturligtvis Stockholmspubliken på en bättre humör.
Vilken roll spelade VM 58 för Råsunda?
Att till att börja med så fick turneringen Råsunda att växa. För inför mästerskapet så ökades rätt och slätt publikkapaciteten.
Och kortsidorna byggdes ut.
Exakt, de vidgade kortsidorna bak. Gott och kunde då plötsligt ta in 50 000 åskådare officiellt, ytterligare några ifall man blundade en del vid vändkorsen. Och så smällde de upp ja, men nya radio- och tv-hytter högst upp på gamla västra läktaren. Och sen kom ju, som ni kanske vet ifall ni har hört vårt avsnitt om VM 58, 7 matcher att spelas på Råsunda. Och vi fick ju faktiskt rätt många, rätt stor respons efter det avsnittet som gick ut på att våra ärade äldre lyssnare hörde av sig med bilder på sina biljetthäften från VM 58.
Och väldigt fint.
Kolla här, jag gick på alla 7 matcher, för de entrébiljetterna fick jag pröjsa sammanlagt, tror jag var 57 spänn.
Ja.
8 spänn per match och så 1 krona i administrationsavgift.
Ja.
Eller något i den stilen. Och ja, minnena därifrån är ju så många och så starka att vi har vikt ett helt avsnitt åt enbart dem.
Det var väldigt trevligt avsnitt faktiskt, tror jag.
Ja, men du vill ju leva på 1950-talet.
Ja,
för dig var det Eldorado, ja, som vi beskrev. Ja,
lite snuttefilt är det.
Men där vi tidigare sa att Curre Hamrin i våra ögon är den största Råsunda legendaren, så är ju Pelé i världens ögon den spelare som faktiskt förknippas allra tätast med Råsunda.
Ja.
Ifall du ska hitta Råsunda i någon av liksom fotbollens mer omfattande historieböcker, då refereras det till stadion som platsen där Pelé slog igenom.
Ja.
Platsen där, ja, men egentligen världsfotbollen fick sin första globala superstjärna. För ja, det var ju nya tider nu, precis som alla andra tider. Det hade byggts tv-hytter på västra och bilderna från VM 58 kom ju, i alla fall med tiden, att kablas ut över världen. Och de bilderna visade ju hur, ja, men Pelé kom till stan och tog över den. Och vi minns såklart mest själva finalen, eller minns och minns, vi har sett flest bilder från själva finalen.
Ja.
Men grejen är ju att semifinalen nästan var en ännu större Pelé-match. I den gör han ju hattrick mot Frankrike.
Ja.
Enbart i andra halvlek, och liksom bara det räcker ju för att skapa en 50-tals hype kring den här 17-åringen. Liksom en 17-åring gör hattrick och avgör en VM-semi mot Frankrike.
Ja.
Det är en rätt stor grej.
Verkligen.
Och sen går han in och egentligen upprepar det i själva finalen. 2 mål, varav ett är någon typ av liksom magisk drömmål där han lobbar över en back och skjuter volley. Men det är ju världens bild av Råsunda. Det är en 17-årig Pelé och ärevarvet som han och lagkamraterna sen springer med den svenska flaggan.
Det tycker jag är lite speciellt faktiskt.
Det är ju speciellt. Liksom.
De springer med svenska flaggan.
Ja, men det är som jäkla förbrödring och de är ju också så hypade för att de får träffa den svenska kungen.
Ja.
Det är tydligen stort för Brassa.
Ja.
De har respekt för monarkin av någon obegriplig anledning. Så det är ju, ja, Pelé han var ju uppslukad av tanken på att han hade gjort sin egen familj stolt. Och det enda han ville, det var att få prata med familjen. Men det var inte alldeles enkelt att komma i kontakt med dem 1958. Det är liksom inte så att du har en satellittelefon som triangulerar samtalet. Utan det är några dagar senare som han till sist får prata med sin pappa över någon sorts så här komradio. Och då är det rädda han säger liksom: såg du mig med den svenska kungen? Kom! Såg du mig med kungen? Kom! Det är, liksom, det är det som är så stort när man får träffa kungen. Och det är klart att man då springer varv med en blågul fana.
Oh.
Men om världen förknippar Råsunda med Pelé, så har även fotbollsstadion i Solna en väldigt speciell plats i Pelés eget hjärta. Han gör ett stort nummer av Råsunda. Han har ju varit tillbaks, jag ska inte säga massor av gånger, men ja, ett talrikt antal gånger.
Det finns ju sådana här väldigt fina bilder när ni är tillbaka med de svenska VM-spelarna. De är väldigt gamla. Men ja,
det var ju anslutning till avskedsceremonierna 2012. Och då fick jag faktiskt hänga lite med Pelé i anslutning till det.
Det var det då?
Det var ju såklart värde. Ja, men alltså, han var ju rätt mycket uppe i det blå.
Ja.
Men det har han ju väl all rätt att vara.
Ja, verkligen.
Men det är ett starkare minne för mig än för Pelé, men han värdesatte ju att komma tillbaka, som sagt, att hälsa på de jämnåriga, eller de VM-spelare som fanns kvar nästan 55 år senare. Och, det var sista gången han var på Råsunda där 2012, men han var ju tillbaka 1966 med det brasilianska landslaget och spelade om någon så här liksom uppvärmningsmatch inför VM i England på Råsunda. Han var där i mitten av 70-talet med Nya Kosmos. Han har säkert varit på ytterligare besök som gått mig förbi under 80- och 90-tal. Men han återvände alltid till Råsunda med glädje. Och det tydliga bandet mellan en av de allra största och en specifik fotbollsstadion som inte är en hemmaplan, jag vet inte om det riktigt finns med någon annan jämförbar spelare. Liksom, vilken är Cristiano Ronaldos plan?
Nej.
Vilken är Leo Messis arena? Det är väl möjligen Azteca stadion med Maradona. Då.
Ja.
Men det är inte riktigt samma grej, just för att Råsunda, det var platsen där Pelé slog igenom.
Ja.
Det är platsen där Pelé erövrade världen. Det är platsen där Pelé blev Pelé. Och ja, men någon motsvarighet kan jag inte riktigt finna.
Vi är ju mitt inne i firandet av Stryktipset.
90-åringen.
Och därför är det ju så bra att vi är sponsor av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är ju över 18 år.
Och stödlinjen.se finns ju där om man har problem med sitt spelande.
Ja.
Mm. Har vi någon historia kanske?
Ja, det har jag. För att vi vill ju att ni skickar in era bästa Stryktipshistorier som rör glädje och sorg runt den 90:e minuten.
Mm.
Och idag har vi fått in en rätt fantastisk historia, måste jag säga. Vill du höra?
Jag vill jättegärna höra.
Detta är ett par år sedan. Jag och mina kompisar hade spelat Stryktipset varje lördag i rätt många år. Såklart utan större vinster, men med mycket analystid. Reducerade system, bara bra rader och så vidare. Samtidigt så hade min dåvarande flickvän fått upp ett intresse från ingenstans. Dels för Manchester United, men också lite för det där 13-spelet som jag spelade varje helg. Hur som, en lördag när jag skulle jobba över hela Stryktipsrundan så fick jag ett sms. Jag har lämnat in ett eget tips, 128 rader. Blev superstolt, jag har fått den att både gilla fotboll och Stryktipset. Hör såklart inget mer under dagens gång, men kommer hem på kvällen och får en telefon uppkörd i ansiktet. 12 rätt. 15 000. Helskotta var bra. Sen inser jag. Men du, sena matchen, Everton Aston Villa, den är inte avgjord än. Får till svar, nej jag vet, jag har 1-2 i den, men jag vågar inte titta. Jag drar på tvn, det står 0-0, jag skriker efter mål, hon vågar inte titta. Och sen händer det. Anwar El Ghazi smackar in 1-0 till Villa. Och det står sig. 800 000 in. Första egna styrtipsraden. Anwar El Ghazi, husgud. Och jag funderar på att ge upp och spela Stryktipset. Bästa lördagen någonsin. Men den här historien är helt otrolig.
Ja, det är den sannoliken.
Men fortsätt skicka in era historier till kings@perfectdaymedia.se. Och de som blir publicerade här hos oss, så får ni en When We're Kings t-shirt.
Yes. Som man älskar 13-spelet ändå.
Ja, det gör man verkligen. Vi säger stort tack till Stryktipset.
Tack.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften.
Mm. Och vi har pratat om brutna löften tidigare.
Ja.
Har du något löfte du har brutit på senaste tiden?
Jag har ett dagligt brutet löfte som jag faktiskt har dåligt samvete för. Det är liksom att jag inte ska tjata så mycket på min äldsta dotter. Tyvärr så är hon tonåring och tyvärr så bryter jag det löftet varenda dag.
Okej.
Och jag tänker varje kväll, lova dig själv nu, ta det lite lugnare.
Mm.
Men det lyckas jag inte med.
Okej, ja.
Dina barn kommer också bli tonåringar. Du kommer få känna på detta.
Absolut, absolut. Ja. Jag har ett löfte där jag ska äta mer vegetariskt.
Ja.
Mm, just nu så går inte det så bra.
Nej.
Det är ett litet löfte, egentligen bara för mig själv. Men det finns ju också större löften.
Ja, det gör ju det.
Mm.
Och det är därför det är så skönt med Länsförsäkringar.
Mm.
Därför att de ser till att vissa löften faktiskt hålls. Och vi har pratat tidigare om buffertsparande och hur viktigt det är.
Mm.
Och du har pratat om att du sparar till resor och jag har pratat om att man måste spara lite grann hela tiden för att liksom kunna täcka upp vardagsproblem, helt enkelt.
Ja, absolut. Det är väl självklart så att det finns saker som jag också behöver täcka upp för mer än en semesterkassa.
Nej, men jag gillar att du har lite sådana att du är lite sådana slacker som har ditt buffertsparande till roliga grejer.
Ja,
ja. Men Länsförsäkringen är ju där som ett löfte du kan lita på som hjälper dig med ditt buffertsparande.
Mm.
Och inte bara det, de hjälper dig även med din pension och dina försäkringar. Så att du kan ha en stor vän som hjälper dig med allt krångligt som livet kan erbjuda dig, helt enkelt.
Precis, så är det. Och vet du vad? Nu är det april. Vet du vad jag gjorde i april förra året?
Nej.
Jag band upp mig på ett gymkort på 12 månaders bindningstid.
Hur många gånger har du varit där?
7.
Ja.
Mm. Ja. Mm. Ja, men jag hade... Det är 780 kronor som jag nu kan lägga på något annat. Kanske ett buffertsparande.
Ett buffertsparande.
Ja, kanske.
Eller
mer vegetarisk mat. Nej, men förmodligen buffertsparande.
Ja, precis. Hur som helst, glöm inte att Länsförsäkringens bank kan hjälpa dig med dina lån och ditt sparande.
Exakt, de finns där för dig.
Ja, vi säger stort tack till Länsförsäkringen.
Tack.
Alltså, 1987 snittar AIK hemma 4433 åskådare. Ja. Det är rätt otroligt faktiskt.
Ja, det är inte skitbra, men något som hände under just 1987, det var ju i alla fall att Black Army återuppstod på, jag vet inte om vi ska säga gott och ont, men på ett sätt som skulle få betydelse. På AIKs själva födelsedag så återbildades supporterföreningen nu under namnet Black Army Stockholm. Och det är väl även här de antar sitt valspråk. Må de hata oss, blott de frukta oss.
Just det.
Och som den här fradgarottan som symbol. Och ja, det förknippar jag ju såklart instinktivt med just Black Army. Men jag har faktiskt ingen aning om att det i själva verket var min gode vän och gamle kollega Bosse Pett med tränarkollega som tagit fram både paroll och rotta till det allsvenska fotbollsåret 1979. Det var någon motivationsdrive från Bosse Pettersson som ledde till att just de där symbolerna och den där parollen sattes.
Vad som fan.
Så Black Army återanvände dem bara.
Ja.
Men ja, initialt var de väl uppriktigt sagt vare sig så där oerhört hat eller fruktade, eftersom att de rätt och slätt var så väldigt få.
Ja.
När 1980-talet tog slut så tror jag Black Army Stockholm hade typ 80 medlemmar. Ja. Så det var inte den typen av kraftfull maktfaktor. Och det är också ja, men här någonstans som jag besökte Råsunda för allra första gången. Och det blev ju fördröjt eftersom att jag växte upp där jag växte upp. Jag hade 130 mil till Råsunda. Ja. Det var inte så att man bara kvistade förbi. Det var inte så att man tog cykeln och ställde den mot väggen utan att låsa den och sen cykla hem igen.
Nej.
Och jag var tvungen att kolla det där, för jag minns ju matchen, men jag hade lite fel på datumet. Jag trodde verkligen att det var 80-tal, att det var 89. Men det visade sig vara den 22 juli 1990 som jag gick på Råsunda för att se AIK spela mot Gais. Jag kommer ihåg det där, för en del av min släkt kommer från Uppsala och vi utgick från Uppsala och jag tjatade med mig farsan. Han fick köra bilen från Uppsala till Solna och vi kom dit och jag liksom försökte förhoppningsfullt ändå liksom kolla mig omkring. Det verkar bli ganska mycket folk, va?
Ja.
Och ja, med Malmbergs mått mätt så var det väl rätt mycket folk i rörelse, men farsan skakade på huvudet. Ja. Jag kommer in och
Jag kan ju precis utanför ingången typ.
Ja, nej, men alltså, jag verkligen ställde bilen extra, typ. Jag minns målen. AIK guys blev 2-2, så ganska målrikt ändå. Men det är ju framförallt liksom den tomma, ekande betongen som var huvudintrycket. Ja. Och jag kollar nu ändå hur många det var. 2761 åskådare.
Alltså.
Men det var ju liksom, det var inget speciellt. Det var en ganska normal siffra.
Ja, Malmö FF hade väl typ samma nere i Skåne.
Alltså, ja, det är en annan historia med just deras relation till hockeysporten tidigt 90-tal. Det är ingen rolig sak att ta sig till minne som fotbollsentusiast. Men alltså, det hände ju med regelbundenhet att AIK var nere under 2000 på sina allsvenska hemmamatcher. 1500 mot Brage 88, 1400 mot HBK, alltid HBK 1982.
Fan, detta publiklag, ja.
Men alltså, jag kommer ju för sig ihåg att man återvände upp till norr, och det var bara några veckor efter den här matchen mellan AIK och Gais som jag nåddes av nyheten att Djurgården hade slagit Hammarby med 9-1. Och då kom jag att känna, fan, då skulle man ju vilja vara på Råsunda. Ja. För någonting fick mig ändå att liksom längta dit. Det fanns någon jävla dragningskraft i den där betongen som jag än idag inte riktigt kan förklara. För jag minns också att när jag sen började åka lite mer regelbundet, och det här är inte ofta, här kanske 3-4 gånger om året tidigt 90-tal, så hade jag ju intellektuellt jättesvårt med den där miljön. Och i efterhand har jag insett att det på många sätt var nog kanske 90-91, ja, men liksom de sämsta publikåren någonsin. Och nu pratar jag inte numerär, utan nu pratar jag om stämningsläge. För det var ju nazi-skinheads som i hög utsträckning dikterade villkoren på Norra Stå. Så uppfattade det i alla fall. Det kan finnas andra uppfattningar som är mer heltäckande. Men liksom första gången jag gick på Norra var ju livrädd. För att det tydligt var just nynazister som stod och kontrollerade och kommenderade. Och det var liksom bombajackar och kängar och liksom häcklande av, ja, men det ytterst begränsade antal mörkhyade eller svarta som visade sig antingen på plan eller på läktarna.
Du, kommer du ihåg den här dokumentären som SVT gjorde som heter Skinheads?
Nej, inte specifikt.
Nej, de följde Skinheads i Stockholm och alla var ju, alltså, de var ju AIK, och man fick följa med in på Johannes Hov också. Det var precis den här stämningen du sa. Så jävla fientligt och våldsamt.
Nej, det var någon som började tjata på mig inne på toaletten. Jag sa någonting om andra världskriget. Då kom hon med antydningar om nazisterna och skit. Då var jag skitförbannad. Så det gick och bubblade upp inom mig. Så tänkte jag, den jävla jag tagit, fan. Och sen när jag kommer ut på läktaren, då ser jag att han står där. Jag tittar på honom en lång stund. Jag tycker att det gick jättelång stund. Och då är det någon som skriker så här. Så ramlar vi ner för hela läktaren. Och sen när jag kom ner liksom, så kände jag så här att, vad fan håller jag på med? Så jag lägger av, tyckte jag. Och han ville inte heller bråka den killen. Han var helt oskyldig. Helt.
Får inte sådana där händelser där jag liksom...
Ångest. Jag får ångest. Så otroligt. Sådana grejer då. Tänker jag så att, vad fan håller jag på med? Jag måste vara totalt dum i huvudet.
Men ändå
går
ut och
kröka
nästa kväll.
Ja, men det har blivit... Det går inte. Jag kan inte sluta dricka. Jag kan inte gå ut bland folk. Det är, om jag inte dricker någonting.
Det här är, ja, men mina tidiga tonår. Så det är ju här jag någonstans börjar forma mig i min egen världsuppfattning. Och därefter någon form av liksom syn på både ideologi och humanism. Och det är inte för mycket att säga att jag hade rätt stora problem med den svenska nynazismen. Det var inte där jag kände mig hemma. Men på något jävla sätt så ville jag ändå alltid tillbaks till Råsunda. Det är liksom, hatade många av dem som stod där och åsikterna som de visade upp och kände ingenting för fotbollslagen, oavsett om det var AIK eller Djurgården eller några av de andra, och svettades ju inte iväg av någon förtrollad stämning eller någon. Det fanns liksom ingen
rationell. Det visar att du är väldigt speciell. Du har 130 mil dit, fotbollen som spelar sig skittråkig, det är inget folk där, och de som ändå är där är liksom nynazister, men du ska dit.
Idag kan jag inte riktigt få grepp om det, och det kanske är tur det. Men sen händer det ju också grejer med läktarkulturen och läktarupplevelsen på Råsund. Det går sig både positivt och negativt på den förändringen. För det tog ju inte så många år innan det inte längre var nynazister som dikterade villkoren på Norra. Istället var det firmafolket. För det är också just de här åren, jag tror det är väl 91 som gamla Rötäggers byter namn och estetik och blir Firman Boys. Och för många var ju Firman Boys såklart skräckinjagande som satan, och jag har ju aldrig någonsin haft någon dragning till fotbollsrelaterat våld. Liksom. Det har aldrig varit min grej. Men jag minns ändå att jag ganska tydligt kände mig mer bekväm med dem än med nynazisterna som någon form av läktarledare. För ja, men här kom i alla fall inspirationen från fotbollskulturen snarare än från Nürnberg. Liksom. Men jag hade ju också börjat åka på en del engelsk fotboll, och jag hade liksom begripit mig på den, ja, men de hederskoder som ändå gällde inom firmakulturen. Liksom när just AIK-grabbarna började vända ut och in på sina bombajackor och liksom visade det här orangea fodret och började använda det som signalfärg. Ja, men jag fattade ändå vad det var. Ja. Liksom, att det här är från sydeuropeiska läktare. Ja. Det är inte heller något som är knutet till folkmord. Liksom.
Nej.
Och, ja, för mig var det lättare att komma till tals med. Och sen var det ju också helt uppenbart så att för folk som jag, och nu gick inte jag på några fotbollsmatcher i Stockholm i halsduk för jag hade inga sympatier, men jag fick ju det berättat för mig av liksom mina kusiner i stan och från andra som hade varit med på 80-talet, att det är ju plötsligt mycket, mycket tryggare och säkrare att gå på de här arrangemangen i Stockholm, för det är inte längre frijakt.
Nej.
Och det hade det ju varit på 80-talet, kanske framförallt runt hockeyderbyna, de tidiga hockeyderbyna i Globen. Du går liksom inte dit med en halsduk utan att riskera att bli överfallen.
Nej.
Den prylen försvann ju mycket med firmakulturen och med liksom instiftandet av inofficiella regler där man inte rör halsdukarna, man rör inte julgranarna,
just det.
Utan de som är med i leken identifierar varandra och håller sig till varandra. Men framväxten av firmakulturen, den kom ju ändå innebära att civilsamhället, myndighetssamhället, fick en del att hantera. Och det sammanfaller ju också med att EM, hemma EM 92, närmar sig och innebär att ja, men den svenska polisen instiftar det här med supporterpolis just under året 1991, ett år då mycket hände eftersom att EM-turneringen stod för knuten. Och själv minns jag ju att jag bland annat var ner på för EM 1991. Det var ju en jättesak för mig, och det jag pratade om i något annat avsnitt. Men då var det ju fortfarande regelrätta ståplatser på Råsunda, och nästa gång jag kom dit så var det inte längre det. För efter säsongen 1991 så lät ju förbundet installera stolar på kortsidorna inför EM.
Just det.
I liksom linje med UEFAs krav, och i praktiken kom det inte att få så stor betydelse. Det skulle inte innebära en så stor skillnad, för folk fortsatte behandla kortsidorna på Råsunda som ståplatser i alla år.
Just det.
Men på förhand så var det en stor sak som väckte stor oro i, ja, men kanske framförallt ett Black Army som nu växte snabbt och som i alla fall på vissa sätt blev allt mer välorganiserat.
Du var inte på det där förr, men du fick se en sån jävla skitmatch.
Jo.
Vilken var det?
Det var ju oberoende staters samvälde som jag tror att Sovjet hade hunnit bli mot Italien. Och Italien hade ju förvisso liksom kanonkarismatiska spelare, men vi hade ju hoppats på att få se Sverige spela och inte oberoende staters samvälde. Så nej, det var inte heller någon sån där liksom femstjärnig arenaupplevelse som bara drog mig tillbaka. Jag vet inte fan hur många som var där, men var det 10 000 blev jag förvånad. Oh. Men oaktat detta så gick det ju att skönja tydliga tecken på en läktarkulturell fotbollsaktivism då Black Army kanske inte försökte försvara sin ståplatsläktare, men i alla fall gjorde väsen av sig när den försvann. De lät till och med liksom publicera en runa i dagspressen under rubriken Vår älskade norra ståplats. Och där var den här läktarsången som jag fortfarande hör lite då och då citerad. Liksom, min enda ståplats, du gör mig lycklig när allt går fel. My only sunshine. Ja. Liksom. Ni anar inte vår stora saknad när ni tar vår ståplats från oss. Ja. Och min enda ståplats blev även namnet på ett Sol Invictus-fanzine som, jag fan inte vet om det finns kvar eller inte, men för att det inte gör det, för fanzine-åren har också kommit och gått. Men ja, allt detta då 1991, ett år då det allsvenska publiksnittet, nu räknar vi bort slutspelet, men det allsvenska publiksnittet uppgick till 3989 åskådare. Hammarby var i och för sig nere i serien under, men de låg på typ 1500.
Ja.
Djurgården brukade ha 2-3 tusen på stadion. AIK strax över 5 tusen, men inte mycket mer. Men samtidigt började det ändå märkas tecken på att någonting låg där och grodde. För ja, men det började bli en tydlig kontrast mellan och fotbollen igen, och där hockeyn hade haft sån jävla medvind, så började den sporten, den arenaupplevelsen, rätt mycket gå vilse under de här åren. För liksom hockeyn i Globen tidigt 90-tal, det var ju ännu mycket, ambitionerna var ännu mycket mer amerikanskt tingeltangliga än de är idag. De liksom virrade in sig helt i någon typ av amerikansk corporate kultur, samtidigt som fotbollen, ja, om inte annat, fortfarande var sann och äkta inklädd i grå läktarbetong. Och okej, AIK hade inget bra publiksnitt, men de hade ändå 14 bussar borta supportrar med sig ner till Halmstad i premiären 91.
Ja.
Var du där?
Det var jag nog, ja. Jag kan inte påminna mig, men det...
Men det är väl under de här åren som jag misstänker att det ändå börjar ha blivit en grej i svenska småstäder, likt Halmstad, helvete. Nu kommer Stockholm,
ja,
nu
kommer Black Army. Nej, men man var ju liksom ute på stan och sådär också. Det var ett jävla liv. Det var ju spännande, var det ju.
Du var laddad inför 14 bussar, ja. Black Army.
Ja, man stod där och tittade på med stora ögon.
Ja, och detta efterföljs ju då sen av, ja, men brytningsåret 1992, för så får vi allt lov att beskriva det. Och även här har vi ju faktiskt gjort ett avsnitt om vårt hemmamästerskap, så vi ska inte stanna kvar där. Men vi kan bara konstatera att runt det mästerskapet, och kanske framförallt runt det här jävla öltältet de smällde upp ute på Gärdet, där hände det också saker med den svenska läktarkulturen, den svenska firmakulturen kanske framförallt. Men än en gång så innebär, jag menar, ett lyckat hemmamästerskap att ett nationellt fotbollsintresse som stundtals kanske varit lite slumrande under några årtionden nu aktiveras och väcks till liv. Ja. Och det märks ju på alla sätt och nivåer. Det märks ju på hur många som tittar på tv när det är Janne Lorentzons målsvep från de internationella matcherna på Sportnytt till ja, men hur många som faktiskt går till de allsvenska arenorna och till kortsidorna som driver läktarutvecklingen. Och är man ju inte heller det enda som händer 1992, i synnerhet inte när vi nu berättar med Råsunda som utgångspunkt. För dra åt helvete om inte AIK lyckas gå och vinna det där SM-guldet som de har längtat efter i 55 år.
Solna är Sveriges fotbollsstad nummer ett!
Jag trodde inte det fanns så många AIK-are. Vi har skakat om många AIK-hjärtan, både här i Solna, Stockholm och i hela Sverige.
Skolungdomar i massor hade fått eller tagit ledigt ifrån skolan. En annan variant var för lärarna att ta med sig klassen.
Ja, eftersom jag är gymnastiklärare då, så tänkte jag att jag tar med mig barnen hit och firar AIK då, som har lite med gymnastik och idrott att göra då.
Hörrni, vad är det här för lektioner egentligen?
Ja, det är lite AIK-lektioner, fattar du väl?
Ja, just det.
Ska ni ha sånt här på schemat?
Ja, det ska vi!
840 Black Army-medlemmar var uppe med tuppen igår morse. Prick 6 rullade det chartrade tåget söderut mot Malmö. Passagerarna hade guldvittring.
Det är klar vinst, klar vinst. Det är ingen tvekan.
Allmogen hukade i stugorna längs stambanan när Black Army-expressen dundrade fram. Men trots att många hade styrkt sig ordentligt hade de hörsammat generalorden. Inget bråk.
Det kommer inte hända. Vi är 99% säker på så.
Det måste fungera. Annars är det sista gången vi åker. Överhuvudtaget.
I några vagnar fanns det gamla AIK-spelare och föräldrar till Black Army-medlemmar.
Vi får vara med och dämpa de gamla gubbar här om. Försöka så hålla lite ordning på det.
Jag tycker att det nu finns skäl att ställa upp och visa att Black Army behövs. Men det är också att ta ett ansvar som förälder och visa att det ska naturligtvis gå skjuts till.
Och sen var det match. 1-0 på straff, Vadim Jevtusjenko. 2-0, Vadim Jevtusjenko. 3-2. Gary Sundgren.
Och det är ju inte heller bara AIK som har gått torrt, utan guldet har inte varit i Stockholm, i huvudstaden, på, jag tror det är 26 år.
Nej.
Och okej, guldmatchen spelas inte på Råsunda, den spelas nere på Malmö stadion, men ja, det förtar inte betydelsen av matchen och mästerskapet, tvärtom. Det är även här på många nivåer, för det sägs i alla fall ha varit fler AIK-are än MFF-are på plats på den här matchen. Jag har själv inte räknat, men på många sätt blir den någon typ av återstart för läktarkraften nere i Malmö. Men ja, det ska dröja ett tag innan det visar sig. Så ja, den här dagen är ja, men AIK-dominansen där nere ganska total, och den blir på vissa sätt det även hemma i huvudstaden, för fotbollsåret 92, ja, det innebär även att Djurgården åker ur och Hammarby är redan där nere i andra divisionen. Ja. Så 1993 så får de tröska på där, medan AIK får möjligheten att börja resa ut i Europa.
Ja.
Och det innebär inte enbart ljusa saker. Det innebär bland annat ett nedbränt församlingshem utanför Norrköping. Ja. Där Gnaget är på väg mot Århus. Men det betyder ju också att de får åka till Prag och att de får åka till Parma. Och att de därigenom kan hämta in läktarinfluenser som ju inte spred sig lika lätt och dynamiskt före internet som gör idag. Alltså, skulle du ha utländska impulser, då fick du lov att titta på Tipsextra.
Ja,
och
precis.
Kanske hade du möjligheten och drivet att själv åka till England och kolla närmare där, men liksom åka ner till Parma, kolla på italienska läktare. Det var ytterst få som hade gjort det vid den här tiden. Och det innebar att intrycken började bli fler och brokigare.
Nu ska du få höra om hur du kan vara att sälja sin bil, och du ska dessutom få ett offer you can't refuse.
Ja, det låter väldigt bra det här.
Ja, för vi är sponsrade av våra fina vänner på Karla.se. Karla med C.
Mm.
Som du vet finns det ju ingen som kan elbilar så bra som Karla. De köper, säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider online och har branschens nöjdaste kunder på Trustpilot. Och den här veckan vill de verkligen trycka på hur enkelt och bra, hur lönsamt det är att sälja sin elbil eller laddhybrid hos Karla.
Just nu har Karla en otrolig kampanj. När du har värderat din bil och pratar med en av Karlas inköpare så kan du uppge koden When We Were Kings, alltså vad den här podden heter, When We Were Kings.
Ja.
Det ger 3000 kronor extra på din utbetalning. Och koden är giltig till och med den 1 maj.
Alltså, gå bara nu in på Karla.se och få en värdering av din gamla bil innan du ska köpa en annan på Karla. Så får du alltså 3000 spänn extra.
Vad är det du brukar kalla de här fossildrivna bilarna? Dieselhäckare?
Ja, precis. Säga. Om du har en gammal dieselhäck men vill ha en ny fräsch elbil eller en fiffig hybrid, så är det ju liksom nu du ska göra detta.
Precis, och så slänger Karla på 3000 spänn där då.
Ja. Och det kan inte bli smidigare för att de är experter på detta. Så gå in på karla.se och gör detta nu. Vi säger stort tack till Karla. Vi är sponsrade av AirUp. Och sen förra gången vi pratade om AirUp så har jag börjat testa AirUp.
Ännu mer?
Ja, alltså tidigare har det mer varit mina döttrar som har gjort det. Men just nu har jag börjat testa det själv.
Mm.
Gissa vad detta har fått mig att göra senaste veckan.
Berätta.
Dricka väldigt mycket vatten.
Ja, men det är väl bra, Håkan.
Så väldigt mycket roligare.
Ja.
Därför att man tar ju en sån här podd, de har ju massa olika lukter som man fäster på flaskan.
Det känns så konstigt att säga lukter när det egentligen är, alltså att det är doften som är en smak, men det är ju så det är.
Det är verkligen så det är, och det känns inte som du dricker vanligt vatten, för att du med den här lukten så gör någonting i hjärnan som gör att, oj vad gott det är. Här kan jag sitta och dricka vatten hela dagarna.
Mm.
Ja, för man tar ju bara en sån här podd och sätter på flaskan och sen är man hemma helt enkelt.
Ja, det där är inget nytt för mig. Jag har ju hållit på med det länge, men jag har upptäckt en sak som är en liten sak för mankind, men en stor sak för mig. Vet du vad det är?
Nej.
Det är att den här AirUp-flaskan, liksom själva sugröret inne i flaskan går hela vägen ner till botten, så man slipper vrida flaskan. Har du tänkt på det?
Nej, det har jag inte tänkt på.
Jag har i alla fall upptäckt att jag älskar den lilla detaljen.
Ja.
Jag kan ha den stående hela tiden.
Ja.
Ja, en liten sak.
Men hörni, just nu, om ni går in på air-up.se så kan ni använda rabattkoden KINGS, så ger det 10% rabatt på ett köp hos AirUp.
Mm.
Rabattkoden är giltig till och med den 13/4 och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men vi vill verkligen slå ett slag för alla er som är som oss, som tycker det är tråkigt att sitta och dricka vatten, att testa detta.
Air-up.se, Kings 10% rabatt, giltigt till och med 30 april.
Ja, vi säger stort tack till AirUp.
Tack.
Nu är vi framme hösten 2012 och det är dags för ett tårfyllt farväl, va?
Tårfyllt och utdraget, för precis, ja men egentligen som i alla tider så var det ju två, jag vill inte säga hyresgäster, men två hemägare som skulle ta farväl var och en för sig. Och först ut var det svenska fotbollförbundet och det svenska herrlandslaget. Det är lite, är det inte lite, det är jäkligt skevt det där att Råsunda så tydligt var hemmaarenan för det svenska herrlandslaget, men knappt alls för det svenska damlandslaget. Nej. Herrarna spelar 195 A-landskamper där, damerna spelar 4.
Oh.
Och även om damerna hade sitt VM här 1995 och även om vi därigenom ja, men fick se flera av de riktigt stora damspelarna också på Råsundas gräs, så är det ju liksom listan över herrstjärnor som, ja, men faktiskt får en att baxna lite grann så här i efterhand. För ja, men åren fram till och med 2012, det var egentligen en spelare som saknades, och det var ju Diego Maradona.
Ja.
Han spelade, så vitt jag vet, aldrig på Råsunda. Nej. Finns det någon undanskymd gammal Folksam match så hoppas jag att någon uppmärksammar mig på det. Men alla andra spelade ju där.
Ja.
Som för min egen del, jag får ju erkänna att liksom min fotbollshistoria, den sträcker sig i grund och botten tillbaks till andra världskriget.
Ja.
Tiden före det, jag är rätt svag där. Det är inte alls vad det borde vara.
Du är ändå 30 år bättre än jag, typ.
Ja, jo, det må vara. Ja. Men det gäller på mer än ett sätt. Ja. Men tar du liksom efterkrigstiden och framåt, alltså, alla har ju varit på Råsunda. Stanley Matthews och Tom Finney från England. Ja, Di Stefano och Ferenc Puskas från det Real Madrid-laget. Och Pelé och Garrincha från brassarna. Lev Yashin var ju också där under VM. Ja. Och sen kom Bobby Charlton och George Best. Och efter dem kom Johan Cruyff och Beckenbauer. Sen var det dags för de franska tiorna. Platini, Zidane. Och sen kom brassarna. Liksom Ronaldo var där, R9. Ronaldinho var där. Neymar hann ju dit, ja, eftersom att han spelade i den allra sista landskampen. Messi var ju på en av de första matcherna på Friends.
Jo, det vet jag. Men han var aldrig på Råsunda.
Räknas inte riktigt som hans tid. Cristiano Ronaldo var ju där. Ja. Lite så att Råsunda var före Messi, säger jag, samtidigt som jag vet att det inte är riktigt sant. Man vill ju anpassa statistiken, ja, så mycket, ja, man kan, ja, ja, i sin, ja, egen riktning.
De två stora argentinarna var aldrig där.
Nej, faktiskt. Mm. Det är väl summeringen. Men alla andra var fan på plats. Och ja, förbundets avskedsmatch, den baserades ju på en passning tillbaka i tiden till VM-finalen 1958 och liksom det stora brasilianska världsövertagandet. Och det var ju i samband med det då som Pelé kom och gled runt.
Just
och,
det.
Ja, som Neymar sen ändå stängde landslagskapitlet av Råsunda. Men jag behöver ju inte vara AIK-are för att känna att det inte var det stora, det riktiga avskedet. Och det var det ju de facto inte heller.
Nej.
För det återstod fler matcher att spela på Råsunda. AIK skulle spela klart en säsong som, så vitt jag minns det, och här kan jag fel, men så vitt jag minns det, så ägnade de alla sina tifon under hela 2012 på ett eller annat sätt åt Råsunda fotbollsstadion. Och naturligtvis det liksom allra största och viktigaste tifot av dem alla. Jag tror det var liksom det mest omfattande tifot i AIK-tifos historia fram till och med det. Ja, det skulle ju arrangeras till den definitiva slutpunktsmatchen mot Napoli. Och jag vet att det höll på att blåsa bort natten in mot match, för det var ju sent i november, det var ruggigt som satan. Men de fick mobilisera och liksom alle man på däck och alla händer vid pumpen, för det här tifot måste räddas. Och räddat blev det och berörande blev det när AIK marscherade in en sista gång under parollen "Legenden om Råsunda förevigad med tiden", när svartgula själar tar vid i himlen. Och idén som det där tifot byggde på, det var någon sorts liksom svartgul bild av efterlivet. När allt detta är slut och över, ja, men då får vi stå på Råsunda igen på andra sidan.
Ja.
Och där se en drömmelva av AIK-are från alla tider.
Vad fint.
Ja. Det var de här Isidor Behrens och Putte Kock och Garvis och Mona Lisa och alla dem, du vet.
Ja.
Och det var ju verkligen så att när matchen sen spelades så var inramningen så majestätisk. Det var det verkligen. Att det kvittade fullständigt att Cavani kunde slå in en straff i 92 och på så sätt stänga rås. Det var underordnat. Ja. Liksom vadå? Tror ni att en match betyder någonting? Nej. Tror ni att ett slutresultat betyder någonting i jämförelse med allt det här andra? Och mot min uttryckliga vilja så drev du igenom att inleda det här avsnittet med några citat från den krönika jag skrev den där avskedskvällen. Ja. Det kändes obehagligt, men ändå bra att ha det avklarat och överstökat, så behöver jag inte sitta här och liksom klafsa runt i mina egna minnen från den där allra sista kvällen, utan jag kan istället lämna över ordet till Lennart Johansson som skrev förordet i det allra sista matchprogrammet. Och Lennart Johansson, där han var på den allra första matchen på Råsunda, han var även på den allra sista. Han hade varit där hela vägen, 75 år, med Råsunda fotbollsstadion, alltså hans eget diamantbröllop. Och han skrev så här: imorgon finns Råsunda inte längre kvar där det känns som att Råsunda alltid har stått. Insprängd mellan husen, torget, kyrkan och parkeringen. Men för alla oss som varit där är det en plats som kommer att viska sitt namn i evighet. Råsunda. Igår, idag, imorgon.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.